oktober var jag och många av mina kollegor på Cinekid, Europas största barnfilmsfestival i Amsterdam. Anledningen till att det var väldigt många svenskar där i år var att det var fokus svensk film i år. Och anledningen till det i sin tur var att den nederländska filmindustrin är väldigt inspirerad av svensk barnfilm. Men frågan är om inte vi i Sverige nu snarare borde finna inspiration i Nederländerna. För det är kanske det land som är mest framgångsrikt både kvalitativt och kvantitativt inom barnfilmsområdet just nu. Och om detta ska vi få höra nu i två olika steg. Först ska vi få höra om hur Sverige har inspirerat Nederländerna och sen ska vi få höra om hur Sverige kan inspireras av Nederländerna. Och först ut har vi Signe Seilish Jensen. Där är du. Hej, jag är så beländad här. Du har jobbat många år på Cinekid som programansvarig bland annat.
Ja, just det.
Och nu är du vd för Holland Film Meeting.
Ja, just
som
det.
Är ett forum för samproduktion.
Exakt.
Varmt välkommen.
Tack så mycket. Ja, tack så mycket för att jag får vara här. Det är jättekul och inspirerande tycker jag att få komma till Sverige. Och Malena sa ju redan att det som jag tänker prata om idag, det är alltså hur svensk barnfilm har tagits emot i Nederländerna. Men även hur den svenska barnfilmen har påverkat den nederländska. Och så tänkte jag jämföra lite grann hur barnfilmerna har utvecklats i de båda länderna. Och jag har alltså valt att kalla den här presentationen Barnen äger, för att jag tycker att det som är väldigt typiskt för Sverige, det är just utgångspunkten egentligen i all barnkultur, just att barnet är jämlika. Och det är inte så självklart på andra ställen i världen. Holland liknar ju Sverige ganska mycket på många sätt, och det kommer vi prata mer om. Strax så kommer Julia Jarl säga någonting mer om just den holländska filmen, barnfilmen. Men presentationen hade egentligen lika gärna kunnat heta Pippi-effekten. Och nu tänker jag förstås liksom att måste vi höra någonting om Pippi igen. Men det är så faktiskt att i Holland så har, och i resten av världen, så har Pippi haft ett enormt avtryck. Pippi är ett fenomen som har betytt väldigt mycket för hur man uppfattar barn och barnkultur utomlands. Och man skulle kunna också säga att det som Bergman gjorde för vuxenfilmen i utlandet har Pippi och Astrid Lindgren gjort just när det gäller barnfilm. Och det som Astrid Lindgren gjorde var att hon vände sig till barn på ett helt nytt sätt genom att hon ifrågasatte vuxenvärlden och presenterade barn som fullvärdiga personer som inte var liksom på väg någonstans och inte riktigt fattade allting än för att de inte var vuxna. Och det var ju när det kom någonting helt unikt. Man kanske ska akta sig för att jämföra Olof Hellbom med Ingmar Bergman, men alltså den nederländska publiken uppfattade i alla fall att svensk film var ett jättestarkt varumärke. Svensk film stod för kvalitet. Och när de väl hade lärt känna Pippi så ville de gärna se mer. Astrid Lindgrens böcker översattes till nederländska i slutet av 50-talet. Men i början så såldes inte hennes böcker särskilt bra. Jag tror egentligen att de tyckte i Holland att hon var lite nästan för ordentlig faktiskt. Konstigt nog. Men när Pippi kom på tv så blev hon ett stort namn i Holland. Och böckerna började säljas. Och som jag sa, folk fick mer smak både på Pippi och allt som var svenskt. Det är någonting som jag har haft jättemycket nytta av faktiskt. Att Sverige uppfattas som någonting väldigt positivt. Den här bilden av Ingrid Nilsson visar ett besök som hon gjorde i Amsterdam 1972, där hon faktiskt hälsades av hundratals fans på en utställning som heter RAI. Och efter Pippis besök här i Holland så kan man väl kanske konstatera att Pippi-feber heller aldrig riktigt har lämnat landet. Jag känner till exempel en biografchef som erkände att han då och då kör Pippi som matiné för att det alltid är utsålt. Ja, som ni har förstått kanske det här laget, och så är jag ju svensk, men jag har bott egentligen i över halva mitt liv i Holland. Jag flyttade i slutet av 80-talet, så det kan ju räkna ut. svenska barnfilmens guldålder kan jag delvis också tacka min egen karriär för. Här har jag gjort lite, en liten sammanställning av olika titlar som också kända i Holland. Jag kom till Amsterdam egentligen som konstvetenskapsstudent och pluggade alltså konstvetenskap. Men sen så träffade jag en regissör som var precis nyutexaminerad från filmskolan. Och ja, hela den här historien behöver jag inte gå in på nu, men för att göra en kort sammanfattning så blev jag mer intresserad av film än konst. Och lärde känna människor som höll på med film och barnfilm. Och hade faktiskt den stora turen att bli tillfrågad om ett nytt jobb för ett nyskapat produktionsbolag som heter Bosporos. Och ja, det var ju som sagt om mycket tack för att jag var svensk. Som jag nämnde så var ju svensk film ett starkt varumärke i Nederländerna. Och jag blev anställd som inköpare och hade den stora fördelen att jag kunde bedöma produktioner som kommer från Sverige och sen också när Danmark började producera film och tv, så hade jag ju försprång på alla konkurrenter, för jag behövde inte vänta tills de kom ut på mässorna och var engelskt textade. Så det var ju bra. Och man bad mig faktiskt också att leta efter tv-program. Jag köpte in för ett holländskt tv-program som jag själv tyckte om, till exempel när jag var liten. Och även nya program som kom. Så det här var serier som visades då också på holländsk tv. Och som blev väldigt uppskattat. och jag köpte förstås in Pippi igen. Och det gick i repris. Så jag fick massor av tackbrev från publiken. Men även Pojken med guldbyxorna till exempel körde det. För att ni ska hänga med i den här historien så kanske det är bra också för er att veta att i Holland så fanns det en barnboksförfattarinna som hette Annie Emilie Smith. Och hennes böcker var faktiskt rasande populära. Hon började skriva sina böcker i slutet av 50-talet. Alltså ungefär samtidigt som Astrid Lindgren-böckerna blev översatta till holländska. Och hennes böcker lästes intensivt. Men man hade liksom inte ännu tänkt på möjligheten att man skulle kunna göra film av den. Men det här nystartade bolaget som jag hade tur att jobba på hette Bosporos. Och ja, ni ser, jag har inte stuckit på att välja ut bilder här. Men i alla fall, han som startade bolaget hette Bernie Boss. Och han var även barnboksförfattare och hade producerat program för ett bolag, ett statligt filmbolag som heter VPO. Och var väldigt intresserad av det som hände i Skandinavien. Och som ni just hörde så anställde han mig bland annat för att han var jätteintresserad av att ta in mera svensk och skandinavisk film och tv till Holland. Ja, han var alltså min chef då på den tiden. Och Bernie hade sett hur SF med ganska stor, eller jättestor framgång, hade finansierat Astrid Lindgren. Och frågade mig vad jag tyckte om Olle Hellbom och ja. Så vi beställde en laddning videoband från Betafilm som distribuerade filmerna utomlands. Och ja, det som hände då var ju att han tog alltså Annie Emilie Smiths böcker och gjorde samma sak som SF hade gjort med Astrid Lindgren. Och det som var just då i Holland var egentligen att det fanns ett stort behov och ett stort intresse för barnfilm och barn-tv och barnkultur överhuvudtaget, men att man inte riktigt hade egna exempel på hur man kunde göra det här. Så Sverige gav verkligen en stor impuls på det sättet. Och ja, och Bernie gjorde ju då alltså två filmer ganska snabbt efter varandra. Abeltje och Minos. Och Minos släpptes faktiskt också i Sverige av Folkets Bio. Minos, Kattflickan heter den på svenska. Men som jag sa, Bernie själv var ju också barnboksförfattare, så till exempel Het Zachmes, tror jag till och med, jag vet inte om den vann i Berlin, men var öppningsfilmen i Berlin. Och plötsligt så insåg man i Holland hur intressant barnfilm faktiskt kunde vara. Och i och med att det var på holländska så nådde genast barnfilmerna ut till en stor publik. Och till Bosporos fördel skulle man kunna säga att de kanske hade tittat noga på de filmatiseringar som hade skett av Astrid Lindgren och lärt sig och vidareutvecklat den idén, så att det som alltid är fortfarande viktigt i Bosplos produktioner, men överhuvudtaget i holländska produktioner, det är just att man tar fasta på en bra kombination av humor och allvar. Och att man är väldigt noga med att det är väl producerat. Och det är någonting man lärt sig ifrån Sverige. Och genom Bosplos framgångar, alltså med de här första filmerna och sen följde ytterligare några, och även originella filmer naturligtvis, så fick andra producenter upp ögonen för den här marknaden. Och även publiken upptäckte holländsk film faktiskt överhuvudtaget på ett helt nytt sätt. För holländsk film gick inte speciellt bra, inte vuxenfilm heller, på biograferna. Men just upplägget med att ta barnböcker som var ganska gamla var ju egentligen den här Pippi-effekten. Att föräldrar tyckte om att se sina egna barnböcker på sin egen barndomsupplevelse upprepad och var väldigt måna om att ta med sig sina barn för att dela den upplevelsen. Och det var så den nederländska barnfilmen föddes. Man kan väl kanske säga också att det intresset som fanns, som finns fortfarande för holländsk film, för svensk film i Holland, ja, mycket baseras på äldre filmer. Men att just den här kvaliteten som man uppfattar att svensk film har, att barnets perspektiv är i centrum, att det är ofta realistiska berättelser, att det är hög kvalitet på produktionen, det var någonting helt nytt som kom och som även då de holländska producenterna anammade. Och det är någonting som jag som sagt snart kommer att berätta mer om. Ja, även om den nederländska publiken alltså hade sett mycket svensk film på tv, så har ju den svenska barnfilmen haft det svårt också på den holländska biografen. Men däremot så har ju svensk barnfilm varit ganska populär på den internationella barnfilmsfestivalen Cinekid, där jag som Malena sa i introduktionen var programchef under flera år. Ja, för er som kanske inte känner till Cinekid så kan jag nämna bara att det började som en liten festival 1986 i utkanten av Amsterdam, men nu har vuxit och har ungefär 50 000 besökare om året med 35 satellitfestivaler överallt i Holland. Och redan min föregångare på Cinekid, som heter Harry Peters, hade ett väldigt starkt intresse för svensk film. Så redan vid starten, alltså i 1980-talet, så började man visa svensk film och nådde ut till en publik på det sättet. Så andra året till exempel visades Mio min Mio och vann förstås jurypriset. Och under hela den tiden som Cinekid existerat så har jag tittat lite grann på de filmer som har vunnit priser. Och hälften egentligen av alla priser som någonsin har delats ut har gått till svenska eller skandinaviska filmer. Så då kan ni tänka er hur hög kvaliteten är. Ja, Cinekid har visat filmer som Selma och Johanna, Tzatziki-filmerna förstås, En liten julsaga, Missa Mi, Eskil och Trinidad, och visade vi Pojken med guldbyxorna. Och Cinekid har länge haft ett nära samarbete med TV, så mycket av de här filmerna har nått filmkritikernas bord, och de har skrivit om det under festivalen och sen har det gått ut på TV, så att de har haft ganska stor spridning och fått mycket uppmärksamhet. Och jag tror till exempel att det är därför som många holländska studenter som jag har pratat med känner till en sån ovanlig film som Dunderklumpen, som de verkligen älskar. Ja, i oktober i år så uppmärksammade Cinekid Sverige speciellt med ett stort fokus på ny film. Och jag är inte programchef längre för Cinekid, men jag fick alltså det jätteroliga uppdraget att sammanställa programmet. Och intresset var stort både bland journalister och publik. Och nästan alla föreställningar var utsålda. Jag tror att totalt så fick det svenska programmet 2500 besökare, så det var ju ett ganska bra resultat. Och det tycker jag visar att intresset fortfarande, både att kvaliteten på svensk film, barnfilm, fortfarande är väldigt hög, men också att det finns en otroligt stor beredvillighet hos den holländska publiken, som kanske också är med viss släktskap liksom, när det gäller hur man ser på barn och vad det är man uppskattar i skildringen av barn eller just det här unika barnperspektivet. Sanningen att säga så kan man väl säga också att det här kanske också är med att journalister och föräldrar känner till äldre filmer från Sverige och är intresserade av den anledningen. Så när jag skulle förbereda den här presentationen så frågade jag runt lite grann hos filmälskare och filmare, filmjournalister, vad det är de gillar så mycket med svensk barnfilm. Och det som de sa var att man i Sverige var faktiskt först med att ge det här alldeles speciella barnperspektivet. Att respektera barns eget perspektiv och inte väja för svåra ämnen till exempel. Och att man i Sverige var beredd också att ge filmskaparna en vuxenbudget så att man kunde just höja kvaliteten på själva hantverket. Och Cinekrit-programmet visade väl att det görs fortfarande barnfilm på mycket hög nivå i Sverige. Inte minst när det gäller animation och kortfilm. När jag letade efter svensk barnfilm just att visa i Nederländerna så hittade jag många fina animationer gjorda på kända serier, till exempel Bamse som kom ut förra året, och böcker. Sverige är ju väldigt duktiga, har ju en väldigt rik barnbokstradition och väldigt duktiga animatörer eller illustratörer. Så många av de filmerna som görs nu är ju baserade på just den kategorin av filmer eller böcker. Och även ungdomsfilmer verkar ha ett uppsving i Sverige. Många filmer är just nu under produktion, så jag ser verkligen fram emot att nästa år när de här filmerna kommer. Någonting som också är väldigt, tycker jag, speciellt med svensk film, det är att just unga flickors värld porträtteras ofta, tycker jag, på ett bra sätt i svensk film. Jag tycker till exempel att det ger en bra motvikt till de här liksom, tv-stationerna. Förlåt. En minut bara. Åh, jösses. Det är så långvändig. Och det är jättebra som motvikt till alla de amerikanska serierna som ofta ses här. Och det är till exempel Disney's Violetta. Och här ser vi då några exempel på de här ungdomsfilmerna. Men då måste jag egentligen komma till kärnan, för att det som jag upptäckte när jag tittade på filmer som producerades de senaste åren i Sverige, så såg jag just animationfilm och ungdomsfilmerna. Men jag saknar egentligen live-action-filmerna. Vi har ju pratat om det tidigare idag, hur viktigt det är just med identifikation. Och det har jag också att göra med det som jag sa nyss. Jag jobbade som programchef på Nickelodeon Benelux under en ganska tråkig period av mitt liv. Och då hann jag tänka mycket på just hur barns värld porträtteras i de här amerikanska serierna och vad det egentligen betyder. Och just att mångfald och inhemsk produktion av live action är jätteviktigt, för att det ger en helt annan identifikationsmöjlighet. Och jag tror att det var Hjalmar Pangren som sa det tidigare i morse, att man måste ju ge publiken, även när de är ung, en nationell stark barnfilm för att de ska komma till svensk film senare. Så det tyckte jag var viktigt att säga. Nu ska vi se här. Så jag hoppas att den här satsningen på mer volym, för jag tror inte att bara kvalitet räcker. Jag tror att man behöver kvantitet också för att bygga en publik. Och vidare så finns det ju många likheter mellan Sverige och Holland, som jag sa. Så jag tror också att det finns en möjlighet i framtiden att kanske samarbeta mer, samproduktion, kanske liksom ta varandras framgångar och göra remakes. Det är någonting som sker just nu som jag tror kanske ändå är en bra väg att gå. Då ska jag sluta mitt anförande med en liten hälsning från dina kollegor på Cinekrit. Och då säger de så här, att det som de har lärt sig om barnfilm av er här i Sverige, det är att det är viktigt att hitta originella historier, den lilla historien. Det är viktigt att visa den riktiga världen och äkta känslor. Man måste berätta historier som har flera lager. Man behöver inte alltid ha en endimensionell, enkel karaktär, utan karaktären kan vara ha flera facetter. Det blir intressantare då. Ni visade oss barnets eget perspektiv. Och ni visade även att barn kan faktiskt behöva en vuxen budget. Och genrefilmen även existerar för barn. Och ni visade oss mycket, mycket mer. Men framförallt så visade ni oss att man måste ta barnfilm på